Det var fint att stå där i åkern och kissa och dricka bärs och sjunga Bellman och lyssna på folkmusik och känna att man var hemma. Och där tror jag att jag var på väg åt helvete.
Ja, det är onsdag igen och jag vill önska alla mina älskade fina lyssnare varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Gernander, en beroendepodd. En podd som framöver förmodligen kommer kallas en beroendepodd bara. Det är ett namn som vi i alla fall försöker trycka lite mer på nu för att förenkla helt enkelt. Och den här podden gör jag ihop med The House Rehab och det går ut på att jag ibland sitter här ensam med en gäst. Och ibland sitter jag här tillsammans med Felix och Robert från The House. Och när de är med kör vi lite temasnack och pratar om olika ämnen som vi har luskat ut eller som ni har önskat. Ni får alltid önska ämnen. Ni kan mejla mig på nemohedén@gmail.com eller skriva till poddens Instagram som är Hedén Boman Gernander i ett ord. Och ja, ibland är jag här som sagt ensam med en gäst och idag är det sist nämnda. Men innan jag plockar in veckans gäst så vill jag bara prata om lite varför den här podden finns. Och den grundades en gång i tiden för att krossa tabun kring beroende, sprida kunskap om detta och sprida lite hopp. Försöka rätta ut alla missförstånd och alla fördomar som finns där ute. Och ja, i och med detta jobb så har jag även fått chansen nu att skriva min andra bok som kommer handla just om beroende och medberoende. Och det känns fantastiskt fint och stort. Jag är alldeles strax klar med den och den kommer ut vid årsskiftet om jag är helt rätt ute. Och jag har lyckats få med mig eliten i Sverige inom svensk beroende och medberoendevård samt många kända profiler som alla har en relation till detta. Så det känns väldigt, väldigt kul och jag hoppas den här boken kommer kunna hjälpa många människor där ute, för det är syftet med den. Så ja, boken kommer heta Beroende, kort och gott. Så jag återkommer när jag har mer information i ämnet om exakt releasedatum och allt sånt där. Men nu ska jag sluta mata mitt ego och plocka in veckans gäst istället. Han, för min generation och de som är snäppet yngre än mig så är jag nog mest känd som en gammal barnprogramledare. Men nu för tiden så gör han lite av varje helt enkelt och det finns ingen tid att spilla. Jag plockar in honom. Varmt välkommen till podden, Henrik Ståhl.
Tusen tack.
Hej.
Hej.
Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Det är inte ofta jag lämnar studion där jag sitter hemma och jobbar. Så jag är så himla glad att få bara lämna mitt hem. Och göra grejer.
Deppigt är lätt, eller på något sätt.
Nej, det är faktiskt, jag har nog aldrig haft det så bra som jag har det.
Härligt. Varför är livet så bra?
Jag gör ju vad jag själv bestämmer över nu. Jag har ingen extern arbetsgivare som bestämmer vad jag ska göra. Jag har min podd som jag lever på och jag startar projekt som jag har lust med och just nu så tjänar jag pengar på det. Liksom. Och så det är ju hit jag har varit på väg hela mitt liv egentligen. Och sen är det rätt gött att bli äldre, tycker jag. Att vara 40 plus, det trodde jag skulle vara hemskt. Men jag mår bra i min kropp och jag mår bra i min familj och sådär. Det är mycket som har börjat utkristallisera sig de senaste 3 åren kanske.
Mm. Vad tror du folk känner igen dig ifrån mest? Eller det vet ju du. Alltså om folk stannar dig på gatan eller om något sånt händer, vad brukar det vara för då oftast?
Det beror på. Jag har ju hållit på så himla många år så jag har som olika publikgrupper. Men de allra äldsta, de är ju, hur gammal är du?
Jag fyller 35 nyligen.
Ja, de är i din ålder. Mm. De är uppvuxna med salve då. Så då säger de, du gjorde salve eller hur? Säger de. Och det är en jätterevival nu. Det är 25 år sedan jag gjorde salve som var sommarlovsmorgons program 97. Och det är ju en revival. Så nu blir jag stannad hela tiden av salvegenerationen. De som växte upp med mig då. Sen är de lite yngre, då är det ju Bolibompa liksom. När jag var programledare i Bolibompa. Det är några som minns mig därifrån. De är också ganska frekventa. Och sen ytterligare då en publikgrupp som sträcker sig ner till nutida barn. Och det är ju Stål-Henrik och Bolibompa-draken som jag ju då har gjort också. Så
det, och Pomos piano däremellan också. Så det är liksom egentligen allt från, om du tillhör åldermännen i min fanbase då, så är det från 35 och ner till 5 kanske nu då, som stannar med. Så det är olika saker vad de stannar med för. Numera, de allra flesta som stannar mig och säger hej till mig för min podd faktiskt, vilket är ju otroligt. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna övertrumfa Bully eller SVTs grejer. Så det är ju en seger, för mig är det en seger.
Jag förstår det. Det är ju verkligen en dröm att kunna leva på sin hobby. Och poddar är ju oftast en hobby för någon i början. Så det är grattis till det.
Tack.
Härligt.
Tack.
Och idag ska vi prata om ett ämne som du inte har pratat om offentligt så mycket förut. Och jag vet att det finns lite olika känslor i dig inför detta. Berätta.
Jag har pratat i mina egna sociala medier. Jag har pratat om det en liten kort i en morgonsoffa om min relation till alkohol. Men jag har aldrig suttit ner så här med det enda egentligen syftet att berätta om min relation till alkohol. Så därför är det dubbelt. Därför jag är, som jag sa till dig innan, jag är nog inte klar över vad det här var för mig. Jag tycker det är så lätt också när man jobbar mot media att det blir, man måste visa upp en vinkel som är den sanna vinkeln. Jag vet att jag också stått i Expressen, tror jag, vid något tillfälle. Gick från missbruk till sömnpodd eller något sånt där. Och det blir väldigt liksom svart på vitt vad det handlar om. Det var därför jag skrev till dig när du skrev till mig först. Och du skickar det här långa uppläxandet meddelandet om att missbruk är vidare bemärkelse än bara att ligga i ett dike och ha glömt bort sin familj. Vilket är ju helt sant. Jag har inte riktigt... För mig blev det tydligt att det var dags för en förändring i livet. All smärta som finns i mitt liv fortfarande idag är åsamkad av alkoholen. Och jag har inte riktigt hittat ord för vad det är. Kanske kan jag få det idag här.
Kanske, i bästa fall. Jag tänker att vi kan ändå prata lite om var du kommer ifrån och vägen fram till det här beslutet. För att det, när var det här beslutet ens?
2017 tror jag. Eller 2018. Jag kommer faktiskt inte ihåg. I början räknade jag dagarna. Men jag slutade vid 1000 dagar för att jag kände att det här var inte längre någonting som var viktigt för mig.
Hur har din relation till alkohol sett ut rent historiskt sett? Vad kommer du från för miljöer och genetik och sånt här, tänker jag på?
Ja, min morfar, min biologiska morfar som jag aldrig har träffat, var alkoholist. Gravt alkoholiserad i perioder. Det kostade honom hans familj. Mormor lämnade honom när min mamma var typ 5 år. Jag har aldrig träffat honom. Han har ringt en gång när jag var liten och berättat att vi ska ut och fiska och jag är din riktiga morfar och vi ska återknyta oss. Och då sa min mamma att han är bara full. Och sen hörde vi aldrig av honom mer. Och sen var han död. Så jag har aldrig riktigt tänkt på honom. Så det finns ju mina gener. Jag har också levt med han som blev min ställföreträdande morfar, så att säga. Han som var morfar för mig, han är också var också alkoholist. Smyg, satt på nätterna och drack. Och var berusad när man kom sent på kvällarna dit. Men höll det snyggt. Så där. Det var väldigt viktigt för honom att ingen skulle märka det. Så jag är uppvuxen i en familj som fullständigt skyr alkohol. Mina föräldrar. Jag har minnen av att de drack vin till middagen och sånt där, men att det fanns en väldigt rigid inställning till fylla. Båda mina föräldrar konverterade till katolicismen också när jag var 10 år. Och nu ska jag inte påstå att det finns någon typ utpräglad nykterhetsrörelse inom den katolska kyrkan, för det upplever jag nog snarare tvärtom. Det är inte något lutheranskt där, utan snarare liksom man dricker öl och man blir berusad och man pratar teologi och liksom. Men mina föräldrar hade nog någonting. Det fanns en väldigt dogmatisk inställning till alkohol, framförallt till fylla.
Och det tror jag kommer av min mammas uppväxt med en alkoholiserad pappa och sen också styvpappa. Och 50-talet och inga konsekvenser och röka i barnens rum och sånt. Så jag blev nog väldigt tidigt inlärd att alkohol är farligt. Jag minns frasen att du kommer aldrig att bli klar av att vara full, Henrik, för att du är så rädd för att bli yr. Jag har alltid varit rädd för att bli yr. Det var min mamma som sa. Så jag började inte dricka alkohol förrän på scenskolan. Alltså när jag var år 2 på scenskolan. Alltså 21 års ålder, typ något sånt. Då blev jag full första gången. Så min initiala inställning, och den kanske den som alltid har funnits, är att alkohol, eller framför allt fylla, är förkastligt, fruktansvärt, fel. Liksom. Sen på scenskolan, där var ju alla fulla hela tiden. Det här var ju 90-talet. Inte för att jag vet inte om det just 90-talet var mer berusat eller något, men det var ju så att fanns ju en väldigt liberal inställning till att vara full dagen efter man kom till skolan och sånt. Det var liksom inte några konstnärer dricker liksom. Och jobbar man med sina känslor, då svämmar det över och då behöver man supa sig aprak liksom. Då blev jag ganska omgiven av den. Jag minns första året var ju alla fulla hela tiden, som jag upplever idag. Och då drack ju inte jag, utan jag var ju bara med ändå. Och jag hamnade väldigt snabbt utanför. Det här utanförskapet tyckte jag var för hemskt. Jag var mobbad i låg- och mellan- och högstadiet. Så att för mig var det som en backlash tillbaka till liksom ensamheten i grundskolan. Sen tror jag att det var min rörelselärare på scenskolan som sa att ska du inte bara ta och dricka lite vin med de andra liksom. Så, för du är i ett skal, Henrik. Du behöver komma ut ur det här skalet. Och jag var så rädd för den här yrschen som mamma hade sagt att man skulle bli. Men jag började dricka en medicinmugg vin på de här stora dunderfesterna när alla hånglade med alla och folk låg med varandra på toaletterna och liksom så jävla galna fester vi hade på scenskolan. Och jag började dricka en medicinmugg rödvin, minns jag. Som en sån här medicinskt ingripande mot min blyghet, framförallt min känsla av att jag inte hörde till. Jag stod alltid utanför, tittade in på vad andra gjorde. Och plötsligt ändrades liksom allt. Jag blev ju, det betydde inte så mycket för mig vad de andra gjorde och tyckte och sånt där. Jag kände mig avslappnad. Jag har ett minne av, för det blev ju ganska snart mer än då en medicinmuggvin. Liksom. Det blev ju mer och mer, så att säga. Så jag minns att jag har ett samtal med två i min klass. Som då, vi var ju väldigt öppna med varandra på scenskolan. Vi pratade väldigt mycket om våra dåliga sidor och så. Min dåliga sida var ju då att jag var i ett skal och att jag egentligen inte passade som konstnär och skådespelare. Och de berättade för mig att de upplevde en positiv förändring med mig så när jag på pickalurven. Och jag minns att jag höll med. Ja, jag är bättre nu. Liksom. Vilket jag i efterhand kan tänka tillbaka på. Varför lät jag dem säga så om mig då? Men det var ju så jag tyckte. Det var på något vis det som var sanningen då. Sen gjorde jag salve, sommarlovsmorgon. Då var jag alldeles ny med alkohol. Och då var det ju en del fester och sånt. Och då minns jag att jag blev full på riktigt, full för första gången. Liksom, så där. Och det var ju bara fantastiskt. Allt var ju bara fantastiskt. Jag var aldrig bakfull heller. Allt var bara underbart. Jag tyckte bara det var liksom skitkul och allting blev mer innerligt. Och jag hånglade för första gången. Jag hade liksom, det var som ett, jag var som ett barn. Liksom. Ja, så det var min väg in i alkoholen. Det började som aversion, fortsatte som medicin och alltså fortsatte det ju bara.
Jag tror att det är jättevanligt det här som du beskriver, det här med att man har känt någonting hela sitt liv och sen dricker man någonting eller tar någonting och sen så ändrar det den här känslan. Och dessutom så lägg där till att andra människor också påpekar att du blir bättre. Mm. Då är det ju alltså, då är det inte lätt att liksom så här bara, nej, att fatta.
Alla tyckte ju att jag gjorde helt rätt.
Ah.
Alla tyckte att jag gjorde helt rätt. Jag minns till och med att jag har haft en diskussion om det här med en kille på scenskolan under någon sån riktigt blöt fest. Och han säger till mig att det är så jävla bra det här.
Nyktra människor, jag har bara sett tragik. Ja. Det är så snett liksom.
Ja, det,
jag menar, inte vet jag, det kanske kom från ett perspektiv av att man, om man har nästan supit ihjäl sig, då är, finns det tragik i att man är nykter. Kanske han menar så. Men jag tror han menar att man är sann när man är full. Man är sann. Man är en sann konstnär. Man har problem, man brottas med dem, man måste explodera ut dem liksom.
Men det där är ju sån klassisk, förlåt att jag säger det, men det känns som att det är klassisk skådespelarromantik bilden där med svåra konstnärssjälarna som ska dricka och fly och allt. Så det här som du är inne på, det känns som en jävla konstigt sätt att se på livet alltså.
Ja, och det har jag ända fram tills jag blev nykter har jag tänkt att, att det är väl så här det är liksom. Mm. I botten ligger ju en känsla av att jag tycker livet är okej när jag dricker. Jag tycker att livet är spännande, pirrigt, mysigt, härligt. Jag tycker om mig själv. Jag kan njuta av framgångar. Jag kan inte göra det annars. Jag kan njuta av att fan, jag har lyckats med det här och det här och det här. Det kan jag tycka är jättehäftigt när jag har druckit bärs. Men som ett slags kostym till den här känslan, för att liksom göra det lite finare, det här med att jag vill ju bara vara full. Det är ju det jag vill vara. Jag vill vara full. Det låter inte så fint, så man måste säga typ, nej men jag behöver blåsa ut skallen. Eller, nej jag måste hitta svaren djupt i mig själv. Då måste jag in i det här liksom.
Jag behöver en paus.
Jag behöver en paus, ja. Mm. Vi hade också på scenskolan så här, och man kände att man var på väg att bli förkyld. Och det var ju livsfarligt då. Det är ju alltid livsfarligt att bli förkyld, för då måste man ställa in olika saker. Och av någon anledning kan man inte ställa in teaterföreställningar. Det går inte. Man kan ställa in operationer med kirurger liksom, som har blivit brutit handen. Men man kan inte ställa in en föreställning på Dramaten. Det går inte. Det är omöjligt, va? För publiken. Man får inte svika publiken. Så då var det så här att om man kände att man var på väg att typ få halsfluss, då gick man ut och tog sig en jävla bläcka då. För då brukar det gå över. Det, och det upplevde jag ju, så kanske det var när man var 22, men sen ändrades ju det ganska snabbt till att inte ha någon som helst effekt, eller snarare motsatt effekt då. Sen hade jag i jobbet, så möter man ju alkoholen överallt, precis överallt. Även om toleransnivåerna inom teaterhusen är numera noll, så finns det ju ett gravt missbruk liksom. Jag, när jag var på Dramaten, det missbruket sipprar ju genom huset som en, som en någon slags, som att hela Dramatenhuset var ett filter för liksom, för att göra hembränt till rent bränt på något vis, jag vet inte.
Mm, nej, men det är också en upplevelse jag har haft när jag har intervjuat människor just i Dramaten, det här genomgående hos män då, främst är det ju, men att alla liksom är lite rödnosiga. Mm. Och när de pratar om alkohol så är det på ett sätt som är liksom så här, jag som själv har varit nykter i många år, jag bara hör hur alla varningssignaler lyser överallt. Det var en gubbe som jag inte kommer nämna vid namn, men alltså jätteetablerad skådespelare som sa till mig så här, han sa så här, när jag frågade om alkohol, och svarade han så här, vet du vad Nemo, en gång så lyckades jag faktiskt ta två glas vin och stoppa där. Och så var han helt nöjd över det. Mm. Och stolt över det. Den enda gången liksom. Ja. Och jag vill bara säga till honom så här, käre du, om du fokuserar på det enda minnet och pratar om det så, då är det nog illa.
Mm. Men ja, men så var det i huset. När jag jobbade där var regissören full varje dag under repetitionerna. Och andra uppsättningar kollapsade och svimmade av sitt eget missbruk på alla möjliga substanser liksom. Mm. Och samtidigt som det var nolltolerans. Och alla bara repeterade vidare liksom. Vi blev påkomna. Nu ska det här inte bli att jag sitter och snackar skit om saker. Det här handlar ju om mitt förhållande till alkohol. Men jag har nog aldrig heller druckit så mycket som jag gjorde själv när jag var på Dramaten. Det är halvåret 2003. Då var det liksom, producenten kom ner, för hon hade blivit varskodd då av våran inspicient att regissören drack och var full på repet. Då kom hon ner. Och de var ju gamla vänner liksom. Så då fick vi gå ut. Och han blev ju, han var ju som att man lyfte på en sten och lyste med en ficklampa. Han blev ju så nervös. Som om man lyfte på en sten, lyser med ficklampa på något litet djur som försöker komma undan där liksom. Mm, mm. Då fick vi gå ut och vänta utanför. Så kom vi in och då var ju han var ju full. Och väldigt arg då. Sviken och han var ju inte full, han hade ju ätit en middag så där. Och sen frågar hon oss, vill ni fortsätta repa? Och då sa vi, ja visst, visst. Mm. Så då repar vi vidare med den här katastrofen som han ju var. Det var liksom fruktansvärt. Den sidan av teatern gör att jag inte vill arbeta där. Liksom. För att den etablerade skådespelarkåren, de som är namn, de som är framgångsrika, stora namn, liksom. Man kommer in i rum och där sitter de marinerade och pratar om hur det var att jobba med Ernst Günther, liksom. Och jag står inte ut. Jag står inte ut längre. Men jag var ju på väg att bli den också. Mm. Den gubben. Dels har den här dualiteten till alkohol alltid funnits där. Min kompis Marcus sa alltid att du är alltid liksom, antingen är du prästen eller så är du Torsten Flink. Liksom. Att du, antingen är han som säger att det aldrig dricka mer, eller så är du han som överdoserar vid Slussen. Liksom. Och alltså, det var överdrivet. Men alltså, alltid när jag var nykter eller bakis så sa jag, det här, jag ska göra slut med det här livet nu. Aldrig mer, för jag skämdes. Och jag hade ångest, hälsoångest, men också ångest över att jag levde på ett sätt som jag inte tyckte var rätt själv. Och det tror jag är min uppväxt då. Att det här är min morfar och allt det här. Liksom. De förstör sina liv. Och samtidigt som jag bara älskade att vara full och jag älskade, det var så jävla dubbelt hela tiden. Så det fanns hela tiden med. Och sen märkte jag en gradvis uppvällande frustration i takt med att jag blev äldre. Att det var inga andra, eller väldigt få runt mig, som ville hålla på som jag. Och festa till 5 på morgnarna. Folk vill gå hem till sina familjer då. Det är en dag imorgon också. Folk tittar på mig när jag plötsligt blommar ut och börjar prata om min rädsla för döden med fullständiga främlingar på någon fest i grannskapet. Liksom. Eller ja, men alla fyllefadäser. Alltså alla dumma grejer man har sagt och gjort som liksom jag tycktes vara ensam om. Och jag hade alltid ångest efteråt och pratade med mina vänner. Och de sa, ja, jag vet ju att du blev ju lite full, sa de. Liksom, så här, trevligt och diplomatiskt. Och jag hatade mig själv och sådär. Och den där känslan blev tydligare och tydligare, att jag var ganska ensam i att bli fullast hela tiden. Även fast jag jobbade inom teatern så var jag liksom, jag hamnade på ställen, med undantag för Dramaten, för där var jag fan inte en av dem. Men jag jobbade mycket i frigrupper och där var det inte lika infekterat. Framförallt inte med dem jag jobbade med. Jag jobbat mycket med fria teatern och där fanns inte alls missbruket på det sättet. Absolut inte i ledningen eller liksom, och inte heller bland personalen, utan det var ju i så fall ensemblen, och jag blev alltid fullast, och det där var en skam. Jag kände att jag skämdes, så det har jag burit med mig länge, känslan av att det är något fel på mig som sådär. Jag gjorde något sånt där test på nätet, är jag alkoholist? Och jag, det är så dumt därför att, eller så här, har du problem med alkohol, så tror jag det var formulerat. Och det är så dumt därför att om man känner att man måste göra det testet, då har man ju problem med alkohol. Det spelar liksom ingen roll vad är det problemet består i. Men det som du säger, man tänker så trubbigt. Man tänker ligga i diket och ha supit bort alla sina pengar och sin familj. Det är där man tänker parkbänksalkoholisten. Mm.
Jag brukar säga så här, om jag får flika in bara, ja. Att om man ens reflekterar över om man har ett problem eller inte, så har man ett problem.
Ja.
För att människor som har en sund och normal relation till alkohol, de behöver ju aldrig ens tänka så.
Nej.
Varför skulle de tänka den tanken för? Det finns ju ingen som helst poäng i det.
Nej.
De har ju bara ett normalt fungerande liv, inga konsekvenser, toppen liksom.
Mm.
Men börjar man tänka så, ja, men då, det säger egentligen allt,
ja.
Tror jag.
Ja.
Ja, men go on, förlåt.
Nej, jag gjorde i alla fall det testet och då fick jag, det här var många, många år sedan, då fick jag svaret att jag drack liksom inom intervallerna för vad som var hälsosamt. Jag drack för mycket på en och samma gång. Jag drack liksom hela min då den där dosen som man får dricka. Det är så jävla dumt också.
Du gjorde ett test som visade. Och med de här testen också, det är liksom så här, ja, men folk inom beroendevården, de skrattar ju mest de här testen.
Ja. Ja. Så jag drack inom, vad fan var det, 14 enheter i veckan eller sånt där. Ja. Så här, jag drack under det. Så här, ja, och det var ju bra då, toppen. Jag kommer att leva och bli gammal, toppen. Och du, det ser ju inte ut som att du har en beroendeproblematik i bemärkelsen att du, blir, att du får abstinensbesvär om du inte dricker alkohol. Jag drack på helgerna och på, som när det var fest. Och så, vid speciella tillfällen, då blev jag schabrakfull. Däremot, stod det i testet, så verkar det som att alkoholen vållade mycket bekymmer. Och då, det där, just då, så det där, man tar ju inte in det, det bara sveper förbi och så tänker man, ja men så är det ju, men jag är ju inte som var då, eller något. Så jag då tröstar jag mig med det, så tänker jag, men det här är ju inga problem liksom. Men det fanns kvar i huvudet, och det där skulle sen spela roll då när jag väl bestämde mig för att sluta dricka. Sen, alltså jag har alkoholen att tacka för min tinnitus. Det är ju rent faktiskt, så är alkoholen en, är ju alkoholen bara en enabler här, för det var ju det höga ljudet från högtalaren som gav mig tinnitus, inte alkoholen. Men jag var full och ville passa in på scenskolan och var på en konsert med mina klasskamrater. De hade ett band och jag ville visa dem att jag var som dem, så jag stod så här jättenära högtalaren i 2 timmar och lyssnade på deras, på kårhuset i Göteborg. Det var ju, det tog död på min hörsel, kan man ju säga. Jag har ingen hörselnedsättning, men jag har tinnitus som jag har fått dras med varje dag sedan 97. Det är alkoholen. Alla minnen jag har av sociala fadäser, otroheter, konflikter, förfulningar av mig själv, liksom, det är alkoholen inblandad. Jag är liksom, jag tycker nog om mig själv i det främsta, så länge jag slipper tänka på mina fadäser på fyllan. Framför allt är det att jag upplever att jag har varit ful. Jag är inte ful fysiskt, utan ful. Jag har fått liksom någonting som jag uppskattar hos mig själv. En liten person, som jag tänker lilla jag, liksom. Jag tycker om honom. Han är någonting som jag, han är, jag vill inte säga rent, för jag tycker egentligen att det går i linje med hur jag är uppfostrad. Någonting är rent eller något är smutsigt. Det är ju också, tycker jag, en polaritet som inte finns egentligen. Men jag upplever att allt det fula, det är liksom någonting som strider emot honom. Det är så jag har känt det hela mitt liv, tror jag. Men så, ja, en dag så blev det ju bara dags då. Jag har försökt så många gånger att lägga av. Jag menar, vi hade det ju jättedåligt, jag och min tjej, Nina. Vi levde verkligen på helt olika platser. Jag var ju deprimerad och drack. Jag byggde en bardisk ute i trädgården för att vi skulle sitta där, sa jag. Men det var ju egentligen bara en plats där jag ville vara full, liksom. Så där satt jag på kvällarna. Och hon ville ju inte vara där. Vi var väldigt långt ifrån varann. Pratade inte om sånt på något sätt. Vi hade fått barn. Det tog över allting. Och jag märkte att enda gången jag var riktigt lycklig, liksom, var när jag var full ute i puben, liksom. Eller när jag gick från kontoret hem förbi puben i Gamla stan och satte mig där själv. Och det kom fram människor till mig och sa, oj, det är du från Bolibompa. Ja, just precis. Kom, sätt dig. Så här. Och jag märkte att jag blev precis som de här gubbarna som jag tyckte var så pinsamma, de här som satt och snackade i artistfoajén om hur det var att jobba med Bergman eller någon. Och jag upplevde mig bara fulare och fulare. På bild tyckte jag att jag såg ut som, jag började se gammal ut, jag började se gammal och ful ut. Det accentuerade någon typ av ålderskris. Det här var runt 40-årsåldern och jag märkte att enda gången jag kände mig fri från det här var när jag drack. Magen kajkade ihop, jag började känna att det är nog över snart, liksom. Och enda gången som det kändes okej var när jag drack. Och allting positivt som från början var en medicin, liksom, från att komma ut ur mitt skal och sånt, var ju nu någonting som skapade ett skal snarare, tror jag. Och jag satt där ute själv och gjorde Vines. Kommer du ihåg Vine, den plattformen? Då gjorde jag Vines själv. Jag satt och söp och sa sanningar. Och ingen tittade. Jag hade inga, knappt några följare. Ingen brydde sig. Det bara spädde på. Det kändes helt okej när jag drack. Och jag hade ett jobb där i Nås i Dalarna där jag spelade Ingmarsspelen varje år. Och det var ju bara för att supa. Jag åkte dit liksom. Jag åkte dit och söp med mina kompisar som jag satt och söp med. Och det fyllde mig med en annan sorts alkoholromantik. Den här byggde alkoholromantiken. Den som egentligen inte är skådespelare. Inte skådespelare utan att höra ihop med... Jag är från Dalarna från början, så att höra ihop med jorden och marken. Och det var fint att stå där i åkern och kissa och dricka bärs och sjunga Bellman och lyssna på folkmusik och känna att man var hemma. Hemma. Och där tror jag att jag var på väg åt helvete. Jag tror att om jag inte hade börjat äta antidepressiva, för i takt med det här fanns det en enorm panikångest också som bara växte och växte. Det har jag haft hela livet, men det blev fruktansvärt. Så jag gick och fick medicin mot det. Började äta antidepressiva. Fortsatte dricka. Och sen så skulle jag göra en roll i en film som, det var ganska viktigt, en film som baserades på en pjäs jag hade skrivit. Då skulle jag spela en roll i den. Och jag skrev också manus till den filmen. Som heter Ensamma i rymden. Och då tänkte jag, nu måste jag fan satsa här. Nu har jag chansen att slå eller något. Och eftersom jag hade en mask på mig i den här filmen, jag skulle spela en alien, så skulle jag ha en flera kilo tung mask. Då sa regissören till mig att du måste träna ryggen. Så då gick jag till en PT. Och han, ja, vi körde och jag började tycka det var kul. Liksom. Det var jättekul att lyfta saker. Det trodde jag aldrig, jag har alltid föraktat det där. Men jag fortsatte ju att supa till på helger och sånt. Eller när jag bara mådde dåligt så drack jag liksom. Vi var ute och åt middag med familjen. Bara, vi är bara tre i familjen. Då kunde jag bli lite kalas liksom. Lite sådär salongs då. Då kändes det uthärdigt att sitta och snacka om vad vi ska göra nästa jul och sådana saker. Och sen så var jag en dag, var jag så jävla bakis hos den här PT:n, alltså tre dagars bakis liksom. Så jag skulle göra någon utfallsövning och höll på att spy, och då sa han att, vet inte, kanske det, alltså jag ska inte säga till dig hur du ska leva ditt liv, men kanske ändå att det kanske inte är riktigt värt, du betalar ändå mig pengar liksom, för att vara här och träna liksom. Och jag minns att jag sa typ, ja jag vet, äsch jag vet, men du vet hur det är typ och sånt. Och han sa, ja absolut. Och så gick jag hem, och då var Beppe Singer hemma hos oss. Det här har jag berättat i andra sammanhang. Han är nykter. Beppe Singer, vet du vem det är?
Nej.
Han är programledare och kreatör, liksom, innehållsskapare. Han är lärare i botten. Han var programledare för Järnkontoret i början. Och sen så blev han, nu är han entreprenör. Liksom. Och han är en otroligt frispråkig... Han håller inte inne med vad han tycker och sådär. Mm. Så och vi höll på med ett projekt ihop, han och jag och Nina, min tjej. Och de satt hemma och jobbade och jag kom hem och så sa jag, jag känns så pinsamt för jag var ju bakis och jag kom ju fram för min PT och han sa åt mig att jag kanske inte borde vara bakis när jag kommer till honom. Och då väntade väl jag med att hans Beppe skulle säga typ, ja jag vet hur det är liksom.
Visste du om att han var nykter?
Ja, det visste jag. Mm. Så jag kan i efterhand ana någon typ av strategi här från mig. Att jag ville få honom att säga det han sen sa. För då sa han, varför slutar du inte bara dricka? Jag är nykter, det går skitbra. Jag förstår inte varför du... Och då var det som att när han sa det så var det någonting som klack till i mig. För det är aldrig någon som har sagt till mig, varför slutar du inte bara? Utan folk säger, varför skaffar du dig inte en bättre relation till den här drogen? Det är det vanligaste folk säger. Varför tar du inte bara dricker lite? eller varför tar du inte och har en vit månad och sånt? Och det har ju aldrig funkat för mig då. Men när han sa så, och nu tror jag ju kanske, nu när jag säger det högt, att jag kanske hade någon typ av undermedveten plan där. För när han sa det så var det som att det passade in som en pusselbit precis i bröstet på mig. Och jag tänkte... Ja, så är det. Och så gick jag in på toaletten och så laddade jag ner en dels en app som jag kan räkna dagar, liksom, så här tasks-app. Liksom. Och sen skrev jag in en uppgift, ingen alkohol. Och sen så laddade jag ner någon sån här stödapp för att sluta dricka. En engelsk app. Och så bestämde jag mig för att nu lägger jag av. Nu vill jag vara den här killen som gick i gymnasiet och som jag tyckte om och som hade jättekul på fester och som inte liksom, och som trivdes med människor och hade kul. Och jag vill vara han som går upp på morgonen och äter frukost när han är på turné. Istället för att ligga på hotellrummet och sova tills det är liksom 5 minuter innan curtain call och stappla in och knappt minnas vad som hände igår och ägna resten av dagen åt ångest, minnas saker som man sa och gjorde. Jag vill liksom vara han som typ öppnar DN och läser någon artikel och lär sig saker. Och det, då vaknade någonting som, jag kan inte beskriva det som något annat sätt, men som ett slags en ny förälskelse i mig och mitt liv liksom. Jag trodde ju inte att jag skulle klara det. Jag trodde att det skulle gå åt skogen förr eller senare. Så jag satte upp medvetandet på när jag började läsa på om syntetisk alkohol. Jag började läsa på eftersom jag gillar droger. Vore det inte farligt så skulle jag droga hela tiden. Ja, men jag älskar idén att kunna försätta sig i olika tillstånd. Liksom. Men jag försökte liksom titta på det fanns ju någon snubbe, jag tror till och med att han hette Nats, eller någon professor som höll på med någonting som var typ en ersättning till alkohol som han ville initiera i samhället. Han sa, våra barn kommer inte att dricka alkohol, de kommer att ta den här. Fördelen var att man skulle kunna begränsa, man kan inte bli för full och man kan inte dricka ihjäl sig och så liksom. Så jag fokade på det som fan, det här kommer komma om 3 år, tänkte jag. Här kommer. Så jag kan bara hålla upp tills jag kan börja dricka liksom, och bli glad bara och så gå hem. Liksom. Och så kan man ta ett botepiller, blir man av med det. Och så det var första. Sen försvann ju allt det där efterhand. Jag kände ju inte något behov alls av att bli berusad. Då började jag inspireras istället av tanken på att jag vill vara en modern person. Jag vill inte... Vad är det alkohol? Vad är det, en gammal sumerisk prästdryck? Liksom, alkohol, öl och mjöd och vin och sånt. Lärde man sig destillera typ för 10 000 år sedan eller något. Har vi inte kommit någonstans? Så tänkte jag. Jag är futurist, jag älskar framtiden. Jag älskar tankar på den framtida människan. Jag vill inte sitta här och bara glimrande nymf liksom, och tänka att jag är någon gammal Bellman-gubbe eller någon gammal sumerisk präst för 10 000 år sedan som vill komma närmare Gud. Jag är modern. Så då kände jag, då tog jag fäste i den tanken. Jag behöver inte det här. Och jag märkte ju ganska snabbt att jag inte gör det. Och sen hade det plötsligt gått 1000 dagar. Och jag tänker aldrig på alkohol på dagarna längre. Däremot drömmer jag att jag är full nästan varenda natt. Så av någon anledning är jag inte klar med det här. Jag vet ju inte alls vad det här var. Det är ångestdrömmar. Jag drömmer att jag är på någon fest i Berlin någonstans, på någon filmfestival. Och då måste jag ju dricka, för hur fan ska jag kunna snacka med folk liksom? Och så gör jag det i drömmen. Och så får jag ångest. Och så vaknar jag och så blir jag lättad över att jag inte har gjort det liksom. Och jag gör dumma grejer på fyllan. Jag är otrogen på fyllan. Jag är taskig mot folk på fyllan. Jag går vilse i främmande städer på fyllan. Så det gör jag fortfarande varje natt fast jag har varit nykter i 5 år.
Jag sa inledningsvis det här med att den här podden skapades delvis för att krossa fördomarna kring det här. För det finns så mycket fördomar kring alkoholism, narkomani, beroende och allt sånt här. Och en av de vanligaste fördomarna, en av de absolut vanligaste fördomarna, det är den här bilden av att en alkoholist är någon som dricker varje dag. Det tänker folk att det är. Och att ja, men om jag kan ha nykter vecka, nykter månad, då kan jag inte vara alkoholist. Men det handlar inte om hur ofta man dricker, det handlar om vad som händer när man dricker. Det är det som avgör det på
riktigt. Och det försöker jag berätta för, alltså jag, för folk hela tiden. För folk går runt i det här, bara, jag kunde vara nykter en, två veckor, så då är det nog lugnt liksom. Ja visst, men vad händer när du dricker? Mm. Får du konsekvenser? Eller gör du saker du får ångra? Eller får du ångest? Eller händer att går du mot dina värderingar? Så här, jo, det gör jag. Ja men there you go, det är det handlar om liksom. Och de där bilderna av en alkoholist, narkoman är, sitter så djupt i oss. Mm. Så vi är liksom så här, vi vet ju inget annat. Det är ju lite därför jag gör den här podden, för att sprida den här kunskapen så folk förstår det. Så när jag hör din historia, jag kommer aldrig sätta en etikett på vad du är och inte är. Men jag känner igen mig extremt mycket alltså. Mm. I allting. Alltså det är liksom så här, och det är liksom, det här är en ganska vanlig historia. Så jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt fint att du är där du är. Och att du mitt i processen gör det bara någonstans ännu mer starkare på något sätt.
Mm.
Att du liksom är mitt i det här, att du drömmer om det och så här. Och det, jag vet inte, jag blev väldigt berörd. Men jag tror jag blev så pass berörd just för att du är så, det här är så nytt och färskt för dig också. Mm. Även om du har varit 3-4 år nykter, så är det ändå liksom att prata om det är nytt på något sätt.
Det är nytt och prata om det utifrån någon typ av mångfacetterat perspektiv. Därför att det är ju lätt att sitta och säga att jag har haft missbruksproblem, men jag har kommit ur det nu liksom. Men det är ju någonting annat när man börjar prata om vad som faktiskt hände.
Mm.
Jag menar, det är så svårt. För de flesta som jag har människor i min omedelbara närhet som säger men du hade väl inga missbruksproblem, så här, vadå? Du blev lite glad i hatten liksom. Och människor som säger, hur länge ska du vara nykter då? Liksom. Alltså människor jag känner. Kan du inte ta ett glas vin ikväll? Alltså, det finns liksom en väldigt tydlig, som du säger, djupt etablerad bild av att om inte jag har spöat någon på fyllan, då har jag inga liksom, problem med alkoholen. Liksom.
Men jag undrar också att eftersom att människor säger så till dig, ja, och även så till mig, alltså jag, trots att jag har varit nykter i många år nu och skriver öppet om gamla konsekvenser och allt sånt här överallt, så råkar jag också ut för det här. Alltså jag hade en lagfest med mitt innebandylag nu när vi, för några månader sedan, och då frågade flera stycken, så, men när ska du börja dricka igen då, och ska du vara nykter livet ut? Och de säger ja, på ett sätt som att de tänker att jag går miste om någonting.
Ja.
Men för mig är det mer så här, om jag kände att jag saknade det där, mm, eller ville ha det, om det var bättre med det, då skulle jag dricka. Det är ju ingen som förbjuder mig att dricka. Nej. Jag gör ju som jag vill.
Mm.
Men jag har ju ett bättre liv nu.
Mm.
Jag har ju, alltså så här, jag har ju fått så mycket mer och mår så mycket bättre. Men ändå så tror folk att jag går miste om någonting. Det är så jävla konstigt.
Men
bara,
så tyckte jag ju också. Jag tyckte ju att de här som satt och inte drack, det var ju så hemskt. Jag jobbade med en regissör som var gammal, nykter, bland missbrukare liksom. Och han har varit nära att dö liksom, av sitt missbruk. Han var med oss på de här vilda middagar och fester och sånt. Och jag tyckte alltid, fy fan vad tråkigt han måste ha som sitter där och lyssnar på oss. Och bara helt nykter. Och vi ska vidare! Och då valde han att gå hem till hotellrummet. Så tänkte jag att han gick hem till hotellrummet och typ satt och suktade över den där flaskan i barskåpet och sånt där. Och nu när jag är han, så känner jag, ja okej, jag kanske inte är jättesugen på att gå ut och dansa liksom, 3:30-4 på morgonen liksom, där längre. Jag har ju också en tröskel för när jag inte orkar vara glad och sprallig längre liksom. Den fanns ju inte när jag drack. Men det är ju egentligen den enda skillnaden. Jag måste ju säga att jag har ju trevligare med människor nu än vad jag hade då. Handen på hjärtat så satt jag väl mest och ville bara höra mig själv säga grejer när jag var full. Det var en annan grej jag märkte, att jag började prata om samma saker hela tiden, sa samma saker som om det var sant, minns jag. Avbröt folk. Fick ett släpigt sätt att prata. Jag hade också en grej att jag filmade mig själv på fyllan hela tiden och tittade på det sen som någon slags machistisk grej. Jag har filmat mig själv på så här, någon jävla firmafest på något bokförlag när jag är på toaletten. Alltså, sådär. Och så, det är ju fruktansvärt att se sen, efteråt. Jag tog kort på mig själv på toaletterna oftast när jag hade pauser. Och idag så är det så här, för mig, toalettpauser i sociala sammanhang är väldigt viktiga. Jag orkar inte vara i social kontext för länge. Jag blir trött.
Mm.
Alkoholen hjälpte mig att överbrygga den här
sociala tröttheten som jag känner.
Mm. Alltså. Och exakt, alltså, när man går ifrån ett sånt sammanhang så är det inte så att man går därifrån, tycker synd om sig själv och känner att man har förlorat och sådär. Men det verkar folk tro.
Ja.
Och det är så intressant det där. För att jag känner snarare så här, när jag går därifrån så kan det vara, ja, men jag är trött. Eller jag, det ger mig inte så mycket sen alla börjar bli fulla. Och det är liksom, det är bara en helt normal tanke. Så jag tror alla människor tänker när man hänger med fulla människor.
Mm.
Att nu tackar jag för mig liksom. Mm. Punkt slut. Men det handlar ju ingenting med det andra att göra som vissa tror.
Mm.
Men det, jag tror att människor som har den bilden av det, eller människor som ser på det som du och jag gjorde när vi var aktiva i det, det här med att man bara tycker synd om dem eller tycker de är tråkiga eller bara ser ner på det, Det har nog mycket att göra med sin egen relation till det, tror jag. För jag har märkt att de enda människorna som ser på det så som jag beskriver nu, eller människor som är väldigt nyfikna eller tycker synd om eller blir obekväma, det är människor som oftast själv har problem.
Mm.
För människor som har en sund och normal relation till alkohol, för de bryr sig inte. Det rör inte dem i ryggen. Det bekommer de inte. Det är liksom ingenting för dem. Men det ligger liksom oftast hos dem. Och det, då tänker jag på mig själv hur jag var när jag var i min skit. Då var jag så här, en nykter människa. Alltså det var det tråkigaste, torraste. Det var mardrömmen liksom.
Mm.
Ni har de tråkigaste liven i världen. Jag vill aldrig hänga med, ni är torra. Och ska jag bli nykter kan jag lika gärna dö liksom.
Mm.
Och nu sitter man här och pratar om det på ett sånt här sätt. Det är liksom så här, livet är ganska fint ändå. Livets kontraster, hur det kan svänga.
Ja, jag tänkte säga det förut men jag avbröt mig själv. Det här är verkligen någonting jag vill lägga en fas bakom. Alltså sen jag slutade dricka så har jag funnit så mycket jävla spännande grejer med att vara vid liv. Jag vaknar på morgnarna och känner liksom pirr över vad fan som ska hända idag. Jag läser nyheter. Jag läser böcker. Jag tar del av saker som jag plötsligt blir nyfiken på. Min vetgirighet har ökat. Jag försöker lära mig någonting hela tiden. Jag är besatt av att försöka decifrera samtid och framtid. Jag är skitinspirerad av att träna. Inte för att jag vill bli stor och stark, utan för att jag tycker det är kul att lyfta saker. Bara. Jag tycker det är kul att lyfta någonting tungt, för att efteråt känns det som att man har druckit en bärs. Mm. Jag mår bra. Mm. Och längre än den där bärsen. Jag kan känna små pirr i kroppen en hel dag. Liksom. Och för att inte det här ska låta frikyrkligt så är det klart att man mår piss också. Och då kan jag ibland känna att vad gött det vore att bara rymma in i någon slags skitsamma grej. Det är svårt ibland att somna och sånt. När man ligger och tänker på allt spännande och otäckt som händer i världen och så. Då var det lättare när man bara söp och sket i det där liksom. Men jag vet inte. Jag upplever att jag har fått sockerdricka i livet liksom. Sen jag slutade dricka. Mm. Och jag skulle inte byta det mot något.
Nej. Och det är fint, för jag vet ju exakt vad du pratar om. Men det är så intressant där. För att hade man själv hört någon säga så här, när man själv var aktiv, då är det bara så här, då tänker man bara så här, alltså, vad fan,
vad är det han kompenserar för?
Ja. Vad försöker du intala dig själv? Vad fan, är du full nu eller? Vad försöker du sälja på mig liksom? Ja. Hur mycket pengar vill du låna? Alltså vad som helst. Men jag, alltså så här, jag var livrädd för att det skulle bli tomt, tråkigt, grått och så här. Och jag kan inte ha tråkigt. Jag är ingen människa som är bra på att ha tråkigt.
Nej.
Men jag tycker mitt liv är mycket roligare och mer spännande, som du är inne på. Alltså just det här som man liksom får utforska i livet.
Mm.
För när man är i ett beroende, säger vi då, av alkohol, så är ju livet ganska begränsat. Det är som en tändsticksask liksom, på något sätt. Men man tror att man lever världens liv, men man har ett ganska litet liv.
Mm.
Sen när du blir nykter, då ska jag liksom utforska dig själv och liksom hitta, så här, ja men utforska livet, då fattar man hur stort livet är.
Mm.
Det är så jävla häftigt.
Mm, det är häftigt.
Och jag blir liksom så här, jag går så bara pratar nu, för det är liksom något som bara pågår, för det är nya saker. Saker man aldrig hade ägnat en tanke om man var kvar i drickandet. För då var drickandet det primära i livet.
Mm.
Det var liksom grejerna man skulle göra om man skulle ha kul eller unna sig någonting eller fly eller vad fan det nu var.
Mm.
Men det var som det som var det. Ja, men det, nu, ska vi göra någonting idag? Ja, då är det något med alkohol.
Ja.
Nu är det så här, vad kan jag hitta på nu i livet? Vad kan jag utforska? Liksom så här. Och det finns så mycket.
Ja. För mig har det också varit att jag börjat acceptera att jag tycker om att vara själv.
Mm.
Alkoholen var också för mig ett sätt för mig att stå ut med folk. Liksom. Alltså, gå på en fest, gå på en middag. då var alkoholen ganska viktig liksom. Speciellt om jag inte kände folk. Så här. Jag är väl högkänslig antar jag. Jag tar ansvar för hur andra mår, hur andra känner sig hela tiden. Jag upptäckte då när jag slutade dricka att jag gillar att vara själv. Jag har inga problem med ensamheten. Och kanske aldrig har trivts i miljöer där man ska stå och mingla och säga hej, jaha, det är du som är därifrån. Ja, just det, okej, ja, vad kul. Liksom. Jag har aldrig klarat det. Mm. Inte ens som berusad, men då glömde jag bort det. Liksom. Mm. Och att det är okej. Tror jag det starkaste i den meningen, för jag har ju alltid varit besatt av, tidigt i min karriär var jag besatt av att Bindefeldt skulle komma ihåg mig och skicka inbjudningar och sånt. Jag var väldigt noga. Och då blev jag alltid kalasfull på de där festerna. Och så det har varit viktigt för mig med prestige och sånt. Och sen jag blev nykter så blev vi, eftersom vi hade gjort film det året, så var vi bjudna till Guldbaggegalan. Och då sa jag nej, för jag klarar inte. Jag vill inte. Jag skiter i det. Det är inte jag. Vad ska jag stå där för? Mm. Hallå, hej, vi måste jobba ihop någon dag. Ja, det kan jag göra med ett mejl istället. Liksom. Eller bara ringa någon eller bara prata så här. Liksom. Jag ångrade ingenting och jag kände ingen FOMO. Jag var bara Henrik och jag tyckte om det. Liksom. Mm. Jag är klar med det där nu. Mm. Just nu, i alla fall.
Vi ska koppla in mina vänner från The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga. Och segmentet heter The House svarar. Jag, Robert och Felix ska nu försöka svara på en lyssnarfråga. Är ni redo, grabbar?
Vi är redo.
Vi kör.
Vi kör. Frågan lyder: varför tror ni att det fortfarande finns så mycket stigma kring beroende? Den här skammen kring problematiken verkar på många håll omöjlig att tvätta bort, även om ni i er podd gör ett fantastiskt jobb.
Vad det grundar sig i är ju såklart okunskap kring vad det faktiskt handlar om, och vad skulle sen uppfattning som grundar sig i gamla föreställningar om vad alkoholism är och vad ett beroende är och vad drogmissbruk är och hela den biten. Idag så har ju beroendet förändrats otroligt mycket. Man brukar ju säga att det är en demokratisk sjukdom. Vem som helst kan bli drabbad av den här sjukdomen och liksom den här problematiken. Ofta brukar man dra liknelsen att beroende har flyttat in i vardagsrummet från parkbänken. Och i det så är det just att eftersom det är en så stor skara människor, så är det ju som vilken sjukdom som helst egentligen. Men som egentligen, som jag sa, stigmat grundar sig i en gammal föreställning om vem och vad en alkoholist är.
Jag skulle säga att det är två saker egentligen. Att ett, så vill väl ingen människa uppleva att jag inte skulle kunna hantera en sak. Mm. Här blir det ju en skam i att, nej, men kan jag inte hantera det här som alla andra människor kan hantera, oavsett om det här nu handlar om mat eller alkohol eller spel eller droger. Jag har en kontrollförlust som jag skäms över. Utöver det så är det ju faktiskt också så att en beroende väldigt ofta, inte alltid naturligtvis, men väldigt ofta har gjort saker som är skamliga. Mm. Jag skäms över att jag har stått och skrikit och gapat som en apa, eller att jag har legat nerspydd någonstans, eller att jag har betett mig illa mot människor, minns inte vad som hände igår och har hamnat i fel säng eller vad det nu är för någonting. Så här växer ju också skammen i mina handlingar. Mm.
Ja, det där slår aldrig fel. Det som du är inne på, Felix, det här med att folks fördomar är så djupt rotade i hur det ska se ut, hur det ska funka. Att det känns som att varenda gång jag har tagit med någon på 12-stegsmötet så säger personen samma sak. Och bara, alla ser helt normala ut där inne. Alla ser ut som vilken människa som helst. Ja, det är så det är.
Och deras föreställning är, vad då kan man tänka? Att, ja, att vi skulle sitta där 30 apor? Eller vad?
jag tror de tänker att alla ska sitta där.
30 apor som sitter och sluddrar lite.
Ja. Men jag tror de tänker att man ska sitta där med så här sprutor i armen och parkbänksalk. Jag tror det är liksom nidbilden för många. Ja. Vilket är rätt knäppt. Men vi gör vad vi kan i den här podden för att krossa den
bilden.
Verkligen.
Mm. En fråga i taget.
Verkligen, så är det. Och om man vill kontakta er på The House Rehab, vart vänder man sig?
Då vänder man sig till sandra@thehouserehab.com eller så kan man ringa till oss om man hittar vårt telefonnummer på vår hemsida.
Tack för en klok fråga, hoppas du är nöjd med ditt svar.
Tack så mycket.
Tack.
Tack Felix, tack Robert och tack du som ställde veckans fråga. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med barnprogramledarlegendaren Henrik Ståhl. Och inför det här besöket var du lite ambivalent och lite kluven till det här besöket. Men jag måste säga nu när vi har samtalat en timme att jag tycker det här blev super, super fint.
Alltså jag var inte beredd på att jag skulle ha så mycket. Alltså jag brukar ju ha mycket att säga, men jag trodde nog att jag skulle framstå som lite förvirrad och inte klar riktigt liksom. Och jag har ju jämfört, jag jämför mig automatiskt med människor som har dramaturgiskt tydligare berättelser. Jag låg medvetslös på en parkbänk och nu är jag här liksom. Men det är jätteskönt att prata om. Och det betyder något att prata om det för en publik. Jag får ut något av det här. Ja.
Du får jättegärna komma tillbaka om ett år eller två och berätta hur det har gått fortsättningsvis.
Mm.
Eftersom att du är mitt i din process så att säga. Men även om du känner att du är mitt i din process så fanns det mycket att dela med sig av ändå. Och jag tycker du ändå höll dig i en kronologisk ordning.
Ja, bra. Jag ansträngde mig jättehårt.
Och till alla kära lyssnare så vill jag säga stort tack för att ni hängde med ännu en vecka. Ni är fantastiska och vi gör det här tillsammans. Har ni önskemål på gäster eller teman eller vad som helst, skriv till mig på Instagram. Det heter podden Hedén Boman Granander. Eller till mig via mail på nemohedén@gmail.com. Tack Henrik Ståhl för att du kom förbi.
Tack för att jag fick vara med.
Hej då.
Hej då.